ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi stjäl inte grannens post eller kastar över hundbajs på grannens trädgård för att vi inte vill ha det i vår egen, därför att det är fel. Som sagt, det här ledarskapet som finns just nu, det är ju en ofantlig förebild. Jag menar, vem skulle inte vilja gå på en kurs hos Tegnell om hur man svarar på alla frågor utan att slingra sig, ducka för saker. Utan det här kommer nog snarare bli rankat som att de kan bli nominerade till att bli årets förvillare, som Thomas Eriksson blev.
Karin Weman Josefsson gick från fransjacka, ACDC-tröja och bokbål till att bli Sporty Spice och doktor i motivationspsykologi. Det har gjort att hon kan hjälpa andra att skaffa sig den där motivationen att exempelvis sluta röka, börja träna eller bli intresserad av sina studier. Men det har också gett henne en förståelse för varför Netflix och en chipspåse nästan alltid vinner över träning. Och att det faktiskt är okej ibland. På senaste tiden har Karin Weman Josefsson gett sig in i debatten i hur Sverige har skött coronakrisen utifrån ett motivationspsykologiskt perspektiv. Och hennes analys är kristallklar och säkert provocerande för en del. Sverige gör rätt och alla andra gör fel. Vad hon har till övers för en del andra forskare, ja, det hörde ni alldeles nyss en antydan till. Jag har som regel att alltid vilja träffa mina gäster personligen, men med den rådande situationen så fick jag göra ett undantag. Så detta är min första intervju över länk. Ljudet blev inte helt hundra, så jag hoppas att du har överseende med det. Men nu rullar vi! Karin Weman Josefsson, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket!
Du, hur är läget med dig idag?
Det är bara bra. Det är strålande, precis som vädret.
Det är strålande, precis som vädret. Jag märkte det, har du lagt märke till det här att den här frågan, hur är läget, den kan uppfattas liksom i två steg, har jag lagt märke till. Det ena är att det är hälsan först, och sen är det läget med det andra är liksom sådär, hur går affärerna, eller blir du påverkad av det här? På något sätt sådär så är, förr så är det liksom, har vi läget och så är det här, man blir bra. Och då vet man att det liksom är ett allmänt läge. Men här delas det upp lite grann i två delar, tycker jag. Kan du hålla med om den känslan?
Ja, lite grann. Man känner ju att folk svarar lite annorlunda nu kanske i coronatider. Och man märker ju den här oron som finns och hur folk liksom försöker hantera osäkerheterna som finns runt detta. Det är ju nu är det ju ett samtalsämne som är betydligt viktigare än vädret. Det har man ju märkt i alla fall.
Ja, jag hade ett möte igår och var någon som sa det till mig att vad härligt, vi börjar prata om vädret och inte om corona.
Ja, precis.
Du, det här är min första poddintervju på länk, så det känns lite extraordinärt. Jag brukar ju ha de här mötena personligen och det kommer jag även sträva efter framöver. Men som sagt, vad vi har varit inne på där, det är en liten speciell situation just nu. Men jag tänkte att vi ska prata om ett ämne som ju du är expert på, nämligen motivation och motion. Men vi ska ägna, som lyssnarna säkert redan har förstått, en stor del åt det är den här krisen som vi alla är inne i nu. För du har ju skrivit en debattartikel med rubriken Sveriges linje i kampen mot corona stöds av psykologisk forskning. Och den blev jag ju extremt nyfiken på. Så att det ska vi ju prata en hel del om. Men jag tänkte så här att om vi kastar oss rakt in i det här med motivation. Och då tänkte jag börja med ett citat faktiskt av vår statsepidemiolog Anders Tegnell som vid något tillfälle sa så här: är den bästa motivationen att om jag gör det här så behöver inte mina föräldrar bli sjuka? Eller är den bästa motivationen ett hot? Frågetecken. Och det låter ju väldigt simpelt i de flesta öron lite grann. Men kan du förklara bakgrunden lite grann till det han faktiskt säger där? Utifrån ditt perspektiv.
Absolut, och det var i Skavlan han sa det faktiskt. Just det här att, ja, för då Skavlan frågade väl, tror jag, det här med att det var dryga böter i Norge för att bryta mot deras regler och rekommendationer i förhållande till social distansering då. Och då menar ju Tegnell på att han menar att den bästa motivationen är ju att jag gör det för att det känns meningsfullt. För att jag vet varför jag gör det. Och det är ju för att jag vill skydda mina föräldrar från smitta till exempel. Eller andras föräldrar. Och det här, det är ju bland annat det här som är helt i linje med motivationsteoretisk forskning. Därför att man har under lång tid nu tittat på just det här med morot och piska versus meningsfullhet och självbestämmande motivation. Och ja, det är ju ganska entydiga resultat i många tunga experimentella studier som visar att när vi gör någonting för att det känns meningsfullt, när vi känner att vi har någon slags valmöjlighet och att vi får vara med och bestämma när, var och hur någonting ska göras, och att vi känner att vi gör det frivilligt, och när vi känner en social gemenskap i detta och att man känner att man är kompetent, man har kapacitet att lösa och hantera situationen inom de ramar som finns, ja, men då ökar så att säga hållbarheten i motivationen. För motivation är ju psykologisk energi. Och man har den psykologiska energin, den kan se lite olika ut. Man kan prata om, jämföra med skräpmat och hälsosam kost. Att skräpmaten, den funkar ju, va? Men vi mår inte bra av den och den håller inte lika länge. Medan den hälsosamma maten, den får ju oss att må bra och den ger bra bränsle under lång tid. Och det är samma sak med den här psykologiska energin som motivationen är. Att om vi drivs av skam och skuldkänslor, borden och måsten, hot och så vidare, belöningar. Ja, den motivationen är lite sämre kvalitet. Den motsvarar då skräpmaten. Liksom. Att, den kan funka, men det krävs en ständig tillförsel av yttre så att säga incitament, och man kan bli beroende av det. Den uppmuntrar till fusk och social loafing och att man maskar och så vidare då, och att man försöker hålla sig lite under radarn, att man har liksom inte internaliserat värdet av att göra det här beteendet, utan man gör det bara för att få belöningen eller undvika bestraffningen. Medan den här självbestämmande motivationen, Den puttrar liksom på, för den kommer inifrån. Den kräver inte lika mycket yttre förstärkning eller faktorer i omgivningen. Utan den har vi alltid med oss, så att säga, att den finns, och den för oss framåt på ett, det är mycket bättre bränsle. En annan metafor är ju, jag älskar ju bilar och motorcyklar, så att jag gillar ju den här metaforen med att det finns olika motorer och olika typer av bränslen till de här motorerna som antingen kan det vara ett raketbränsle som brinner högt och fort men inte räcker så länge, det tar slut och då stannar bilen och beteendet, medan det finns lite bättre kvalitet på bränslet och att motorn är lite starkare och så vidare och håller, och man kan puttra runt de här små hindren som man möter, och att den liksom räcker hela vägen fram för man har den med sig.
Härliga, väldigt intressanta metaforer. Just den här första metaforen med skräpmat och nyttig mat tycker jag var oerhört intressant i det här sammanhanget. För att det för mig lite till funderingen på att skräpmat är ju väldigt lätt att sätta i sig. Men det är svårare att hitta och att kanske bestämma sig för att äta den här nyttiga maten. För det är de facto så äter vi faktiskt mer skräpmat och därför vi mår sämre. Kan man säga det i sammanhang med det här också, att det är lätt att tillföra den här yttre motivationen och lätt att konsumera den och lätt att peka, medan den här inre motivationen som du pratar om är betydligt svårare att nå?
Ja, alltså framförallt så går vi ju på det här med bestraffning och belöning på lite default. Alltså det är ju det vi vänder oss till när vi försöker få människor att göra någonting. Vi försöker kontrollera människors beteende på olika sätt. Och man kallar ju den här skräpmatsmotivationen då, den kallar man ju för kontrollerad yttre, för den kontrolleras, den reglerar beteendet med yttre krafter, och det är ju liksom den förhärskande uppfattningen om motivation är ju dels att mycket motivation, att man vill öka eller minska motivationen för saker. Och att man då kan göra det genom att lägga till eller ta bort någonting i miljön, och det är ju då morotan och piskan, och man kan ju säga att det perspektivet, det är ju det som dominerar, att vi försöker att få människor att göra saker genom olika kontrollerande strukturer som då ska se till att människor gör det som man vill att de ska göra. Problemet med det är ju, som jag sa, att dels uppmuntrar det ju till fusk. Man har oftast inte internaliserat beteendet till sitt eget, utan man gör det så att säga. Man sänker, om vi kör bil nu igen då, så ökar ju den här ögonkänneri-varianten. Att vi håller hastigheten när vi ser att det är en fartkamera, eller om vi vet att det finns poliser ute, eller om man har... Om man har de här yttre så att säga, hoten som finns, så att risken för att få böter, om det är skälet till att man håller hastighetsbegränsningarna jämfört med att man tycker att man har internaliserat att den här hastighetsbegränsningen finns här av en anledning, den här vägen ser ut på det här sättet och därför så har man den här hastigheten. Det finns kanske skolor och barn, eller det finns risk för vilt, eller vägen är väldigt kurvig, och man har liksom internaliserat det här, att ja, det här är liksom, det finns en mening varför det är den här hastigheten, och jag håller den för jag vill vara en laglydig person. Jag gör det inte bara för att jag är rädd för att få böter, utan för att jag vill göra rätt. Och där kan man ju också tänka i, det kommer ännu en metafor då, men man brukar prata om internationellt då, att man pratar om want evasion, det vill säga någonting, jag är motiverad för att jag vill göra det. Eller mastivation, jag gör det för att jag måste göra det. Och koppla då tillbaka till Tegnell, så är ju det, så det är det han pratar om lite grann. Att om man hittar någonting som, det finns ett skäl, en meningsfull förklaring till varför man ska hålla hastighetsbegränsningen eller hålla social distansering, så gör man det oavsett om man är kontrollerad eller inte. Man gör det självmant, och det är ju självbestämmande och självreglerande då, som vi var inne på.
Det för mig till tanken att funkar det här olika för olika personligheter? För jag är ju just den här personen som, om jag ser att en väg är väldigt stor, bred, det är klockan 6 på morgonen, det är ingen trafik, hastighetsbegränsningen är 80, då kör jag lätt 120. Medan det finns andra människor i min bekantskapskrets som säger, hej, regler till för att hållas, här kör vi 80. Funkar det här lite olika för olika människor?
Alltså inte rent, alltså teorin stipulerar, självbestämmande teorin, den stipulerar, och det man har sett i forskningen är att det här stämmer. Det här är någonting som är grundläggande för alla människor. Det bygger ju också på grundläggande psykologiska behov som är det som så att säga genererar motivationen. Det kan vi komma in på lite senare, men att just det här med personlighet och så vidare, det är klart att det kan påverka, men det beror ju inte riktigt kanske på att du gör så i alla lägen, utan i de i de situationer där du har internaliserat värdet av att det finns olika begränsningar eller regler och så vidare, där gör du det utan att knota kanske då. Medan när det här, du kanske kör en bil som är rolig att gasa med, eller du tycker det är roligt att köra lite fortare, eller du är väldigt otålig, eller det finns ju många olika, såklart att det spelar roll, men alla människor drivs av den här inre motivationen. Det är liksom en urtyp av drivkraft. Människan föds ju nyfiken. Vi ägnar ju, från det vi är små, så ägnar vi ju mycket tid och energi åt saker som vi tycker är roliga eller intressanta, där vi kan utvecklas och lära oss och så vidare. Det är bara att titta på små barn när de ska lära sig gå. De kämpar ju, de ramlar, men de ger sig inte, utan någonstans så fortsätter man, vill lära sig nya ord, och den vetgirigheten som finns hos små barn att lära sig, den inre drivkraften, den finns ju naturligt hos oss alla människor. Det är ju svårt att bortse ifrån att vi är en art som drivs av att utvecklas och uppfinna saker och göra saker som är roliga och trevliga och spännande och så vidare. Så den finns ju kvar, men den är väl allra tydligast hos små barn, som ofta kan liksom gå upp i en aktivitet eller en lek och glömma tid och rum. Det är ju den sanna inre motivationen, den grundläggande drivkraften som ibland hämmas för oss vuxna, för att det finns en massa borden och måsten i våra liv som kanske gör att vi gör inte allting för att det är roligt. Och då kommer vi in på den här, att det finns ju olika då typer av motivation, och den självbestämmande motivationen, den handlar om att vi gör saker för att antingen är det ren inre motivation, eller så gör vi det för att det är en integrerad del av oss att göra det här. Vi, det är en del av vår identitet, vi tycker det är meningsfullt och viktigt. Det kanske inte alltid är kul, men det leder till någonting som är värdefullt och viktigt för mig. Och då är det ju egentligen en yttre motivation, men det är en väldigt självbestämmande typ av yttre motivation. Medan den här kontrollerade, om man går längre ut på kontinuumet så att säga då, så blir det ju det här med att vi styrs av borden och måsten och skam och skuldkänslor, eller för att vi vill förbättra vår självkänsla eller känna oss stolta. Vi kan bara känna oss stolta om vi lyckas med de här sakerna eller gör de här sakerna på ett bra sätt. Det är ju, då är det vi själva som delar ut moroten och piskan med de här känslorna av antingen skuld eller stolthet då. Och den är allra mest kontrollerande motivationen, det är ju den yttre motivationen som handlar om straff och belöning som någon annan eller som omgivningen utdelar för dig. Och det är ju ofta där vi hamnar, som sagt, för att det är det vi tror är mest effektivt. Men mängden motivation är ingen garanti för att vi ska göra någonting. Vi kan ju vara jättemotiverade och ha världens bästa intentioner på söndagskvällen, att den här veckan ska jag sluta äta godis, eller jag ska börja cykla till jobbet, eller jag ska träna 3 gånger i veckan och så vidare. Och man kan ha de bästa intentioner, men sen när vardagen slår till, eller när man väl står där och ska ta klivet ut och göra den här förändringen, eller när man ska avstå den där kakan eller vad det nu än är, det är då det blir svårt, så att säga. Så intention och vilja, vi kan börja vårt nya liv varje måndag, finns det ju de som gör, eller varje nyår. Och det är en väldigt stark motivation som man borde kunna ta vara på. Men en stark motivation gör oftast att man går ut lite för hårt och att man gör det av fel skäl. Att vi misslyckas med våra löften till oss själva beror ofta på att det inte egentligen är någonting vi vill göra innerst inne, utan vi gör det för att om någonstans i miljön så finns det signaler på att det här borde jag borde gå ner i vikt, eller jag borde träna mer, eller jag borde göra de här sakerna.
Kan man säga att det här med just det, morot och piska och den här typen av motivation som du nämner här och som vi använder väldigt mycket, använder vi den för att vi tycker att det är lättare, eller vi tror att det är lättare att förändra människor eller påverka saker och ting genom att använda den, för att det tar längre tid att få människor att få den inre motivationen? Är det någon sorts genväg, kan man uppfatta det så?
Ja, det kan man väl säga, men också det att vi tror väldigt mycket på det. Vi, hela vårt samhälle är ju uppbyggt på belöningar och bestraffningar. I arbetslivet och i övriga situationer också. Att man tror väldigt mycket på det här med att bara man belönar tillräckligt mycket så kommer folk att prestera bättre. Alltså det finns ju bonusar och det finns en massa andra saker som man försöker använda för att stimulera. Men vi vet ju att den här typen av beteendeekonomi, den funkar dåligt. Alltså. Den funkar framförallt väldigt kortsiktigt. Och den är ganska dyr att upprätthålla jämfört med om någon gör någonting för att det är roligt, känns viktigt och meningsfullt och för att man verkligen vill det och stannar kvar lite extra på jobbet eller gör det här, den här lilla extra grejen eller väljer att avstå från att göra vissa saker för andras skull och så vidare.
Så bonusar till säljare, det är kass egentligen?
Ja, alltså för då blir det ju att då gör ju inte personen sitt jobb för att de vill göra sitt jobb bra, för att det är roligt, utmanande, spännande och så vidare, utan då gör de det bara för belöningen. Och då blir man beroende av belöningen. Och då kommer man, får man inte den förväntade belöningen, så kommer man inte heller att göra beteendet. Eller göra den här aktiviteten eller anstränga sig lika hårt. Och det är ju, det kan vi också, det ser vi ju. Vi observerar det. Men vi tror fortfarande på att ja, men då får vi öka belöningen. Eller så är det fel på personen. Vi skyller liksom, vi blame the victim då. Att man skyller på att det är personen som inte är tillräckligt motiverad eller duktig eller hungrig eller vad det nu än är.
Men varför är det då så vanligt att vi använder den typen av motivation, alltså den yttre motivationen? Varför tror vi så mycket på den?
Jo, men den funkar ju kortsiktigt. Man kan ju lura eller tvinga eller hota eller belöna fram olika beteenden. Men det är ju väldigt tydligt att det inte håller över tid. Samtidigt som vi förmodligen bortförklarar det på en massa olika sätt då, som sagt. Vi rationaliserar bort det här att det är fel på systemet, det gör vi. Alltså, vi tittar inte på systemet utan vi tittar mer på det kanske var fel belöning eller fel straff eller så är det fel på personen. Alltså, som jag skrev i min debattartikel att människor bryter ju mot regler även när det finns jättehårda straff. Alltså 30 000 i böter var det väl för att bryta mot karantänen i något land och ändå gjorde folk det. Vi har människor som begår brott och har ihjäl folk trots att de riskerar 200 år i fängelse eller dödsstraff. Alltså ju hårdare straff, vi ser ju att det funkar ju inte, för vissa kommer ändå att bryta mot det här. Och det beror ju på att straffen funkar ju bara när, alltså lagar och sånt, det funkar ju när man känner att man gör, att man är en del av det här samhället. Man vill bidra, man vill inte råna grannens butik. För man tycker att det är fel, inte för att man riskerar att hamna i fängelse utan för att det är fel. Vi stjäl inte grannens post eller kastar över hundbajs på grannens trädgård för att vi inte vill ha det i vår egen, därför att det är fel.
Men varför skriker man då från politiskt tal? Innan coronakrisen kom så pratade vi väldigt mycket om brottslighet och de problemen som vi har i Sverige. Och då, de flesta, i alla fall 9 av 10, skriker ju efter hårdare straff och längre fängelse och mer påföljder och så vidare. Men varför gör man det? Är det samma sak här, att man försöker hitta några kortsiktiga politiska lösningar? Eller vad är ditt take på det?
Ja, alltså, om vi tittar där så är det ju ganska många som jobbar inom rättsväsendet som inte tycker att vi ska ha högre straff. För att de ser ju att det inte funkar. De vet ju vad det är som faktiskt funkar. Och det är ju att man integrerar de här människorna så att de känner att de är en del i samhället. Att de är accepterade och att samhället bryr sig om dem. Att de bryr sig om samhället. Att det finns bra strukturer för och hjälp för att hålla vissa regler. Och komma ur de här negativa sammanhangen som många, framförallt ungdomar, då kanske fastnar i. Och att man känner att man har valmöjligheter, inte att man är liksom tryckt och nedtryckt av ett system. Och att man inte är en del av det systemet. Så man bryr sig inte om man rånar tant Agda och hon ramlar och bryter lårbenshalsen. För man känner sig inte relaterad till henne. Det finns liksom ingen... Man bryr sig inte, och det beror på att man inte känner att någon bryr sig om mig heller i den här kontexten. Så att det här med hårdare straff och så vidare, rent politiskt så är det ju alltid billiga politiska poäng och liksom slå näven i bordet och speciellt i opposition. Vem som än är i opposition så är det är ju alltid väldigt tacksamt, för då kan man slå näven i bordet jättemycket. Det är väldigt skönt att det inte har skett så mycket i den här coronakrisen faktiskt, utan att man i mångt och mycket har slutit upp kring den sittande regeringen och att man stöttar det. Det finns några som har stuckit ut hakan men de har ju i princip gjort bort sig också offentligt. Så att jag tror att här förstår man att det gemensamma är det viktiga, att man håller en tydlig linje, att man stöttar och så vidare. Men i andra fall så är det ju väldigt vanligt att man kommer med lite mer drastiska utspel för att plocka poäng. Det är ju lite grann så löpsedlarna, de vill ju plocka klick. Så.
Ja, precis. Har du hittat olika personlighetstyper som svarar lite olika på yttre och inre motivation? Finns det några sådana indelningar?
Nej, alltså det är inte så kopplat till personlighet. Eftersom det handlar om grundläggande psykologiska behov som alla har, oavsett om du bor i Kina eller i USA. Och oavsett hur gammal du är, oavsett vilken kultur du tillhör, så är det, man har sett att det här håller, det här är ju så grundläggande att det håller oavsett vem. Men sen så finns det givetvis vissa personligheter som kanske är locus of control brukar man prata om, alltså kontrolllocus. Hur förklarar man olika saker som händer? Förklarar man det med att det är omgivningen som det är fel på, det är inget fel på mig, eller gör man tvärtom, att man förklarar alla negativa saker med att ja, det är så typiskt mig, och man pratar om positiv och om man är positiv eller negativt lagd och så vidare. Och det kan ju påverka hur den här motivationen, hur den skapas så att säga, och vilket håll den går, om den är mer självbestämmande eller mer, men det kan alltid påverkas genom att man tillfredsställer de här tre behoven jag pratade om, autonomi, kompetens och tillhörighet, det vill säga frivillighet, självtillit till sin egen förmåga och att man kan bemästra situationen och att man känner att man är en del av en gemenskap, att jag bryr mig om, och det kan finnas på olika nivåer, det kan ju vara på en makronivå i samhället, att jag känner mig som en del av samhället eller en viss kultur. Men det kan också vara på gruppnivå eller mikronivå i familjen, att jag känner att jag har en tillhörighet här eller på jobbet eller på gymmet eller så vidare. Så att den här tillhörighetskänslan, den kan finnas på väldigt många nivåer. Och den är otroligt viktig. Så om vi tillfredsställer de behoven i ett samtal eller i en arbetskultur, i ett ledarskap eller på policynivå, hur man då kommunicerar saker och ting. Och då backar vi tillbaka då igen till Tegnell och company och Folkhälsomyndigheten. Det de gör är att de tillfredsställer de här tre behoven hos människor. Jag är osäker på, jag vet inte om de gör det medvetet, om de kan självbestämmande teorin eller om de gör det intuitivt baserat på att de vet vad som funkar och inte. Och att man tror på det. Sen har det ju med svensk lagstiftning att göra också och så vidare. Att vi inte kan stänga ner saker på samma sätt som Finland kunde göra. Det är ju liksom, det är reglerat i vår grundlag. Och smittskyddslagen och så vidare säger att det handlar mycket om, det bygger på frivillighet. Det gör ju våra vaccinationsprogram och så också. Och i vaccinationsprogrammen så ser vi ju jämfört med andra länder att vi ligger på 97% av föräldrar som vaccinerar sina barn här, trots att det inte är lagstadgat. Medan det är mycket lägre i andra länder där det faktiskt är lag, till exempel. Va? Så att vi har en tradition av att bygga väldigt mycket på den här frivilligheten och känslan av solidaritet och gemenskap. Och att man nudgar och skapar liksom strukturer som gör det lättare för människor att göra bra val. Och det är ju precis det som får den här motivationen att bli mer, den här självbestämmande, hållbara motivationen som får människor också att känna att de mår bra. Alltså en psykologiskt välbefinnande. Snarare än den här yttre kontrollerade motivationen som gör att det är lite obehagligt att känna sig kontrollerad av yttre faktorer. Och vi har en inre treåring i oss allihopa som vill liksom bestämma själv och har valmöjligheter och känna att man har kontroll över sitt liv, inte att man är kontrollerad av andra.
Någonting som jag bara tänkte på just nu så här, hur tror du att arbetsklimatet är på Folkhälsomyndigheten? Med tanke på att man faktiskt framför idéer på det här sättet. Man måste ju ändå ha en ganska stor frihet inom den organisationen, känns det som, för att våga stå och säga de här sakerna och en trygghet. Hur har du gjort någon reflektion på det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker mig nog att tillståndet på Folkhälsomyndigheten just nu är nog oerhört pressat och stressat och yttre kontrollerat. De är ju väldigt utsatta och i händerna på väldigt hög press just nu. Jag hoppas ju givetvis att, jag menar, det är ju ändå Tegnell som, som är chefsepidemiolog och vi har ju även chefen för Folkhälsomyndigheten som också är väldigt vettig och verkligen kör på samma linje innan. Och det var väl Gisek, jag har väl varit med innan också. Alla de här visar ju på den här typen av ledarskap. Det är ju ett väldigt tryggt ledarskap. Det är ett väldigt tillitsfullt ledarskap och man litar på sin personal förmodligen då. Ja, så att jag hoppas ju att det speglar sig även i den organisationen, men det vågar jag inte uttala mig om hur det är. Och jag tror också att precis som i nästan alla andra verksamheter just nu, även om inte vi har en lockdown, så är det ju oerhört tufft. Alla har ett tufft arbetsklimat på olika sätt. Antingen att man har problem att kanske få leveranser, man kanske har problem med att få kunder, man kanske har både och. Man tenderar ju i ett ledarskap, så tenderar man ju i en stressig situation att bli en sämre ledare. Man tappar det här med att delegera många gånger. Man vill ha kontroll över allting, man drar det till sig själv. Man får lite tunnelseende, man fattar förhastade beslut baserat på liksom dåligt underlag ofta. Man tar inte in all den informationen som finns. Men det tycker jag ändå att det som vår folkhälsomyndighet har lyckats med i ett ledarskapsperspektiv, det är ju att tänka, att backa lite och att tänka, att titta på de sakerna som faktiskt finns och att hålla många saker i luften samtidigt och verkligen lyckas med att förmedla det här trygga budskapet och att man har koll, man tar in information efterhand och man litar på människor och så vidare. Så att jag tycker de har ju kommunicerat det på ett väldigt bra sätt.
Ja, för vad jag far efter där är ju att det hade varit väldigt enkelt att peka med hela handen.
Absolut.
Och köra en morot och piska varianten.
Ja, absolut. Det är ju det enklaste. Alltså, det är ju därför vi hemfaller åt det också. För att det känns, dels så att vi tror väldigt mycket på det. Men också för att det vi på något sätt, det är ju lättare än att ta sig tiden att ge meningsfulla förklaringar. Att ge människor valmöjligheter. Även om det kan vara inom väldigt små ramar så att säga. Men ändå att det finns en frivillighet i det. Och att också då samtidigt erbjuda den här sociala tryggheten och känslan av att vi gör det här tillsammans. Vi hjälps åt, vi tycker om varandra, vi bryr oss om våra medmänniskor eller våra medarbetare och så vidare.
Men om vi tar oss till dig då, jag menar din personliga historia, hur har du hamnat i det här med att hålla på med att forska kring motivation?
Ja, jo, det är ju faktiskt, det finns en väldigt stark anledning till att jag verkligen brinner för detta. Och det är på grund av min egen motivationsresa kan man väl säga då. Och att jag just är intresserad av motivation till motion och träning och fysisk aktivitet och så vidare. Det beror på, alltså när jag var liten så var jag hästtjej. Och alla som har hållit på med hästar vet att det krävs ganska mycket styrka och det är mycket fysisk aktivitet i detta. Så att jag var ganska stark för att vara en liten tjej på 46-48 kilo. Men jag tyckte inte att skolgympan var särskilt rolig. Jag borde kanske ha varit duktig på det. Men tyvärr så var ju jag den där fula tjejen med stora tänder som blev vald sist i alla i alla bollsporter.
Okay. Och
vi råkade ju ha lite otur med en liten skola på landet. Vi hade samma lärare i alla ämnen. Det vill säga gympan genomfördes också av klassföreståndaren. Och då blev det kanske inte den mest pedagogiska Utan det handlade mycket om att killar, de som var duktiga på idrott, de fick välja vad vi skulle göra. Det var mycket bollsporter och så vidare. Jag kände mig totalt värdelös. Om man kopplade det till de tre behoven, så kände jag ju varken att det var frivilligt, eller jag hade ingen tillit till min förmåga att klara av det, och jag kände mig utanför och exkluderad såklart, istället för att känna en gemenskap och omtanke. Så, men det här i alla fall, när jag, ju äldre jag blev, så försökte man ju komma undan på olika sätt. Så man fejkade skador och glömde gympapåsen, och när man var tonåring så var man ju så tuff som en liten huggorm, så man skolkade då istället, gick inte ens dit till skolgympan. Så att jag, när jag flyttade hemifrån när jag var 16, så blev jag den här väldigt, och sålde hästen då. Så då blev jag väldigt stillasittande. Jag satt mest och fikade och rökte och kollade på film med mina kompisar, och blev en del av den här statistiken med stillasittande personer. Så jag skrattade ju rått och hjärtligt åt folk som frivilligt tränade och var ute och sprang morot och toppluva häpp liksom. Eller fotboll. Spela fotboll, varför köper man inte 11 bollar så slipper de jaga en boll allihopa. Så det var väldigt mycket den attityden från mig då. Men sen så när jag var i 20, så då jobbade jag på Hemglass och körde glassbilen, och råkade ut för en trafikolycka och låg på sjukhus i 2 veckor, massa utredningar och så vidare. Det är en lång historia kort där då. Man hittade ju inte riktigt vad det var för fel, så man bollades runt lite grann där, och det var mycket rehabilitering och smärtavdelningen och allt det här, och ingen kunde liksom göra någonting. Men så fick jag efter ett tag, så fick jag en sjukgymnast som gav mig friskvård på remiss. Det här var ju 1996. Så då, det här är föregångaren till fysisk aktivitet på recept som finns nu. Hon var väldigt rar och omtänksam, men också ganska tydlig och mycket, alltså, struktur. Och hon tyckte liksom att det här skulle kunna vara någonting för mig. En friskvård, för jag gick ju hos henne på sjukgymnastik och så vidare. Men då fick jag den här remissen, och jag motvilligt ska jag väl verkligen säga att jag tog emot den. För jag kände ju verkligen inte att jag skulle kunna klara av det här med det jag hade i bagaget. Plus att jag hade ju ont. Man pratade ju till och med om förtidspension liksom, på den tiden för mig. Och då, när man är 20-21, så är inte det jättekul att höra. Så att jag var ganska nere i skorna där. Men sen i alla fall så valde jag att följa henne och hennes råd. Jag tog den här remissen, och så betalade jag 200 kronor. Och det var mycket pengar för någon som har varit långtidssjukskriven och arbetslös. Så jag gick, smög mig in på den här gympan då, som hölls. Den leddes av instruktörer från Friskis och Svettis. Och den var uppe på habiliteringen på sjukhuset. Och då var vi en brokig skara människor där som kom dit. Det var människor med grav övervikt. Det var äldre personer som hade genomgått kanske en höftledsoperation. Det var, ja, vi var helt enkelt en brokig skara skadade människor. Som tillsammans där faktiskt fick en gemenskap, och vi kände att vi blev starkare tillsammans och så vidare. Och jag framförallt kände att jag var ju inte sämst i den här gruppen längre som jag var när jag gick i skolan. Jag kände ju faktiskt att här, jag klarade av att göra de här sakerna, och jag kände ganska snabbt att jag blev bättre. Det här var ju en hösttermin kan man säga. Vi gick en gång i veckan eller 2 gånger i veckan kanske, jag kommer inte ihåg. Och sen när den här tiden var slut då fick man för de här 200 kronorna man hade betalat, så fick man access även till Friskis och Svettis lokaler och deras gym och träning under en månad. Och det var i december då. Så jag smög mig in där och började på baspassen, och ja, inom ganska kort tid så slutade det med att jag tränade 6 dagar i veckan. Blev satt i styrelsen och blev instruktör i spinningpump och vattengympa, och hanterade mina skador på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag hade inte alls den smärtan längre och blev ju jättestark och agil. Och där kan man väl säga att den motivationsresan då, den stimulerade, och började jag ju fundera över hur kunde detta ske? Hur kunde min motivation och mitt liv och min identitet förändras från liksom från den här lilla spända huggormen med fransjacka och ACDC-tröja till att bli Sporty Spice. Jag blev ju den här nidbilden morot och toppluva som jag hade skrattat åt innan. Och varför blev det så? Så jag blev väldigt nyfiken på detta. Jag hade gått en sån här genomgått någon slags utredning också under den månaden med vad man skulle kunna jobba med. För jag kunde inte fortsätta jobba med det jag hade gjort innan, inom restaurang och så vidare, för det är ganska tungt och sådär. Men det visade sig att jag hade lite talang för att lära och läsa, och de tyckte att jag skulle plugga. Så att jag kikade omkring lite vad det fanns. Jag läste in mitt tredje år. För på min tid på gymnasiet så var det ju bara 2 år. Och jag hade ju ett litet bokbål där när jag tog studenten och sa aldrig mer plugga. Så jag läste in tredje året på komvux, kom in på högskolan. Visade sig då att här fanns ju en av Nordens bästa utbildningar inom idrottspsykologi. Så jag ville ju helt enkelt förstå hur mitt beteende hade kunnat ändras, så att jag kunde rulla ut röda mattan för andra. Att göra att man inte ska behöva en trafikolycka för att upptäcka hur bra man kan må, trots att man kanske både mår dåligt psykiskt och har fysiska problem. Att det kan vända så otroligt bara med fysisk aktivitet.
Det tycker jag är väldigt intressant. För jag har många gånger funderat på varför det är så svårt för människor att förändra sin livsstil. Och att jag tänker mig så här, att drivkraften är att ha ett längre liv, må bra. Och då pratar jag kanske om människor som kanske är typ 50 plus. För där börjar det bli mängder med folk som har högt blodtryck och begynnande diabetes och fetma och you name it. Och någonstans så är de ju medvetna om att de dels förkortar sitt liv och dels får ett sämre liv när de blir äldre. Men ändå så är det så svårt att förändra sin livsstil. Vad beror det på? För mig så känns det som att det borde vara en fantastisk drivkraft, precis som det var för dig att du skulle ta dig ur där du var, att du skulle bli förtidspensionerad till där du är idag. Hur kommer det sig att det är så svårt?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo, men det har ju att göra med mycket det här med att knowing is not doing. Och att en intention, det finns någonting som heter intention behavioral gap. Det vill säga att det finns en diskrepans mellan intention och beteende. Och det har med motivation att göra. Det är bara för att vi vet att det är farligt att röka så hjälper ju inte det oss att sluta röka. Enbart att veta det. Människor som gör de här genetiska testerna för att se hur om man har anlag för att drabbas av olika typer av sjukdomar. Det ser man ju ganska ofta nu på reklamen att man kan köpa ett test och så får man reda på vad man har för anlag och så vidare. Och det finns ju studier som har visat att människor som betalar dyra pengar för de här testen och de får besked om att de ligger i riskzonen för allvarliga sjukdomar. Och att den livsstilen är ju ofta det som man kan använda för att påverka, alltså det vill säga hälsobeteenden då. Och ändå så förändrar inte de sitt beteende. Och det beror på att det räcker inte att veta, det räcker inte heller att det här med hot och så vidare, utan först när vi har internaliserat värdet av varför jag ska göra det här och hur det hjälper mig och bidrar i mitt liv, och att jag känner att jag kan påverka det, jag vill påverka det, jag har en möjlighet att bestämma, och jag känner att ett stöd i omgivningen för att göra det, ja men då kan vi lättare ta det här steget. Men många gånger så är det ju den här kortsiktiga motivationen, den här hot om sjukdom i framtiden. Alltså det är en väldigt svag motivator, måste jag säga. Vi människor, vi är liksom hardwired att få omedelbara så att säga bekräftelser eller belöningar av det vi gör. Och det är därför Netflix, att Netflix med en chipspåse ofta vinner över att ta på sig kläderna och ge sig ut och springa eller ta sig till träningen, för att jag inte ska bli sjuk någon gång i framtiden. Utan det behöver komma närmare oss och att vi känner att vi tycker det är meningsfullt och viktigt att vi kan lösa det här. Så att just det här att sen så kommuniceras det här ofta på ett sätt som inte är enligt modellen för Tegnell & Company till exempel, utan man lägger mycket skuldkänslor ofta i de här beteenden och borden och måsten. Och det handlar ofta om också att man skruvar upp förväntningarna så oerhört för vad som krävs. Därför att hälsobeteenden, de kommer ju behöva prioritera. Du behöver ha en tidsplan och du behöver prioritera bort andra saker. Du kanske måste lösa olika typer av problem. Det är lite jobbigt. Alla hälsobeteenden har ju någon form av ansträngning i sig. Antingen att man ska välja grönsaker framför någonting som är mycket godare och som vi också är programmerade att gilla, någonting som är sött eller fett och så vidare. Eller att en koloskopi är ju inte särskilt, det är inte så mycket inre motivation till det. Det är ganska obehagligt att göra det. Det finns, att sluta röka är superjobbigt eftersom det triggar våra kemikalier i kroppen, belöningssystem och så vidare, som gör att det är svårt att avstå någonting som ger en omedelbar belöning i systemet. Och hälsobeteenden i form av fysisk aktivitet och träning, ja, det är väl ännu tydligare att det ofta involverar någon form av obehag eller ansträngning på något sätt, att man måste pressa sig själv lite grann. Och där hamnar vi ofta i att vi försöker göra alldeles för mycket, för vi tror att det är no pain, no gain, blod, svett och tårar. Det finns väldigt många föreställningar om vad man måste göra för att få hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Du måste gå till gymmet och du måste svettas. Du måste få upp pulsen. Det måste vara liksom mjölksyra, det måste vara jobbigt. Och så är det ju inte alls. Därför att hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, de kommer från första steget. De kommer så fort du reser dig upp i soffan. Det behöver inte alls vara ansträngande. Du behöver inte alls hålla på i minst 30 minuter. Du behöver inte alls gå 10 000 steg om dagen. Många gånger så utgår vi ju från de här rekommendationerna som finns från olika myndigheter också. Och att vi utgår från det som någon slags, att det skulle vara ett utgångsläge istället för att det kan vara ett långsiktigt mål. Och att vi vet att där någonstans, då kommer ju största delen av hälsoeffekterna såklart. Om man upprätthåller det över tid. Men vi kan inte förvänta oss att människor ska börja där. Och det är ingenting magiskt som händer när du har gått det 10 000 steget. Utan det magiska händer när du ökar din aktivitet lite grann. Och det behöver inte alls vara intensivt heller och jobbigt för att det ska ge effekter. Det är en myt. Det problemet med när man går ut för hårt är ju att det blir ett omedelbart obehag. Och så känner vi att det här vill jag aldrig göra om. Fy vad jobbigt det här var. Och så tappar man ju liksom efterhand sugen. Och återigen, den psykologiska energin som motivationen är, den räcker liksom inte till de här höga belastningarna, höga förväntningarna. Så att det är därför vi misslyckas, så att säga. Om vi istället hade försökt att skruva ner och hjälpa människor att skruva ner förväntningarna, att skapa en trappa istället för bara en uppförsbacke, där man kan liksom på något sätt se var man befinner sig. Att det är helt okej att backa i den här trappan. Eller stå still i den här trappan. Istället för att man tror så himla mycket på det här effekten av viljestyrka. Att det är bara att bestämma sig. Och hur svårt kan det vara? Du måste hitta någonting du tycker är roligt och så vidare. Och det får ju bara folk att känna sig dumma när de inte känner så. Om man tittar på människor som är väldigt aktiva och som har ett långsiktigt beteende så har ju de ofta, de förhandlar ju också ofta med sig själv. Jag menar, jag har tränat nu regelbundet sedan jag var i 20-årsåldern. Men det är inte så att jag alltid skuttar glatt till gymmet med hoppsasteg, utan ibland får jag verkligen ta mig i kragen och sparka mig själv i rumpan och göra det. Och ibland så får man också låta bli. Därför att ska du få effekter av hälsobeteenden, då måste du fortsätta resten av livet. Och då faller ju allt det här med liksom, att vara perfekt hela tiden. Att aldrig avvika från planen. Och att göra de här jättetuffa sakerna som pulverdieter och crossfit och mud race och allt vad det nu är. Liksom, det håller ju inte i längden, utan att upprätthålla någonting över lång tid. Det handlar ju om att, som jag sagt, man puttrar runt olika hinder. Man har plan B och plan C. Man tillåter sig själv ge sig en klapp på axeln. Att man är okej fast man inte gjorde det man tänkte och så vidare. För att vi blir så oerhört besvikna när vi bryter ett löfte till oss själva. Att vi kastar in handduken och ger upp. Om man har slutat röka och så åker man på en fest och så tar man en festcig. Och så tänker man att jag har misslyckats totalt. Nu kan jag lika gärna röka ett helt paket. Nu kan jag börja röka igen för jag har misslyckats. Och det är en psykologisk effekt som sker när vi bryter ett löfte till oss själva. Det heter abstinence violation effect. Och som får oss att hoppa av våra planer. För vi tror att man måste liksom, vara perfekt hela tiden. Och så är det ju inte. Utan ibland är det bättre för motivationen att skita i det.
Om vi sätter det här i relation till det som har framkommit nu då i koppling åter till den krisen och den här coronainfluensan, där man har kommit fram till att det är både rökning, övervikt, högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk i det här i corona. Med ledning av det, vad tror du? Tror du att människor kommer förändra sin livsstil? Kommer det här vara någon sorts kick för dem? Eller kommer det här bara passera förbi? Precis som det gör. Vad tror du?
Alltså jag tror att många kommer försöka. För det här är ju någonting som är ett hotbudskap så att säga. Det är ju ett omedelbart hot som vi kan relatera till direkt. Frågan är ju då hur hållbart det blir. Och då tycker jag det är viktigt att vi försöker hjälpa människor på olika sätt att internalisera värdet av det i inte bara i förhållande till corona utan i förhållande till deras liv och deras hälsa. Så att många gånger så fokuserar ju vi på en jumpstart eller punktinsatser och när det kommer nära en så får man den här kraften att kanske försöka sluta och så vidare. Men frågan är hur man kan hjälpa människor att göra det hållbart över tid. Just nu så gör vi ju många saker av rädsla för att bli sjuka. Och jag tror att vissa av det kommer klinga av såvida man inte lyckas skapa den här mer hållbara motivationen till det över tid då. Man har ju redan sett att folk börjar slappna av nu i förhållande till social distansering och så vidare. Man orkar inte hålla den här yttre kraven så att säga. När man börjar normalisera det och börjar känna liksom att det är nog inte så farligt. Det har ju inte hänt någonting här. Eller nu verkar det ju stabilisera sig i de nationella siffrorna och så vidare. Och så backar man av lite då. Så att jag tror att man behöver fortsätta och verkligen behålla de här alltså från myndighetshåll och även från arbetsgivare och så vidare som också ska hjälpa till och bidra med detta. Och det är ju att fortsätta det här med att det finns olika typer av valmöjligheter. Det finns ett utrymme för tolkning i många av de här rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten kommer med. Och det är ju just för att om man sätter alldeles för hårda och fyrkantiga regler så drabbas ju verksamheter som kanske egentligen inte är någon riskverksamhet. Och resor som kanske inte är riskfyllda eller samlingar som inte är riskfyllda. Så därför finns det ett utrymme för tolkning och den frivilligheten gör ju att människor på något sätt också känner att de har den här frivilligheten i det. Sen att man fortsätter med att ge strukturer som hjälper människor att lyckas med instruktioner och processer och förhållningsregler och så vidare som på något sätt skapar en struktur för hur vi kan uppfylla de här rekommendationerna så att vi känner att vi är kapabla att faktiskt göra de här sakerna på ett bra sätt. Och sen att man då fortsätter att kommunicera att det här gör vi gemensamt, att det är solidaritet, det handlar om omtanke och välvilja och att vårt land ska på något sätt ta oss igenom det här både ur ett folkhälsoperspektiv men också då den här att utan att skada allt för mycket, för det ger ju också folkhälsoeffekter att människor rör på sig mindre eller att människor blir deprimerade. Ekonomiska faktorer och oro och så vidare är ju väldigt allvarligt ur en folkhälsosynpunkt. Och där har ju vi, och jag tror att de flesta känner det också, att jämfört med andra länder så har vi lite bättre möjligheter att kanske segla igenom det här med mindre negativa effekter på samhället i stort. Och det gör ju också att man känner att man kanske tror på den här strategin på ett annat sätt. Olika undersökningar har ju visat att mellan 60-80% beroende på vilken undersökning du tittar på av svenskarna står bakom den här strategin och tycker att den är bra. Sen finns det några som oroar sig mer för ekonomin än för hälsoeffekterna. Och så finns det några då som tycker att Sverige borde göra som andra länder och stänga ner och så vidare. Men de allra flesta tror ju på det. Så då tycker jag att man har liksom lyckats med det. Men vi har också en tradition av ett tillitsfullt samhälle. Vi har väldigt lite korruption. Man litar på myndigheter, man litar på experter. Vi jobbar väldigt mycket med vetenskaplig grund för det som man bestämmer och gör. Och det har ju varit jättetydligt nu i just corona att här pratar vi inte om snabba politiska beslut eller att visa handlingskraft eller dådkraft, utan här backar vi tillbaka, vi tar in den informationen som finns och vi ändrar vår strategi eller ändrar efterhand som vi får ny information eller efterhand som epidemin utvecklar sig på olika sätt, så har man ju förändrat restriktionerna till exempel på efterhand. Men man gör inte saker i onödan så att säga, om man fattar inte ogrundade beslut. Utan som sagt, det här ledarskapet som finns just nu, det är ju en ofantlig förebild. Jag menar, vem skulle inte vilja gå på en kurs hos Tegnell om hur man svarar på alla frågor utan att slingra sig, ducka för saker, alltså tappa tråden. Han är ju fantastisk, och det är ju även von Schreb och Giesecke och många av de andra. Och för att inte tala om Taha som också är så här väldigt tydlig och svarar på allt och så vidare. Det är ju ett fantastiskt ledarskap. Så borde ju alla kunna lära sig att göra. Tänk så bra det skulle bli när man inte sätter personlig prestige i, eller när man inte blir irriterad för att man fått samma fråga 200 gånger. När man blir ifrågasatt, när det är pajkastning och så vidare. Så det är ju... Jag har aldrig sett något liknande i en uppvisning verkligen av hur man ska bete sig för att liksom också bli hörsammad. För det är ju väldigt tryggt att ha ett sånt ledarskap.
Någonting jag funderar på, om vi tar tillbaka lite till det här motionen. Jag har en grej som jag klurat på, det är att måste man må bra för att orka må bättre?
Jag tänker
så här att om jag blivit av med mitt jobb, jag mår lite dåligt psykiskt, jag känner att det är en osäker miljö hemma och det kanske är en osäker miljö runt mig och sådär. Då kanske inte jag totalt sett mår jättebra. Jag tänker på de här mer socio, alltså mer utav en socioekonomisk perspektiv. Är det svårare så att säga att komma, att ta sig dit hem, att faktiskt göra saker så att jag mår bättre?
Ja, men absolut. Och det är en jättebra synvinkel på det, så att man kan. Så att, för det ger ju också en förståelse för varför det kan vara svårt att ta sig ur en negativ situation eller en negativ spiral. Och det finns ju jättemånga psykologiska förklaringsmodeller kring hur man då, det här med inlärd hjälplöshet och så vidare, som också är en viktig del i ett sånt beteende. Att man kanske inte tror på sin förmåga att ta sig ur, så man resignerar och försöker inte ens och så vidare. Men det här beror ju på att de här behoven är ju inte tillfredsställda. Det är ju tvärtom. Man känner sig oerhört kontrollerad. Inga valmöjligheter kanske. Man känner att man inte kan påverka sin situation. Man känner inte tillit till sin förmåga att hantera det. Så det här kompetensbehovet är absolut inte tillfredsställt. Och man känner kanske också sig väldigt isolerad och utanför, och man kanske känner sig dum eller på något sätt isolerad från andra, eller att ingen bryr sig om mig. Eller jag måste prestera för att någon ska bry sig om mig, typ. Så att det här handlar ju om att försöka då att tillfredsställa de här behoven hos de här människorna, att man utgår från deras situation och skapar en valmöjlighet utifrån det. Att man undersöker vad det finns för någonting i den här personens situation som de kan, som de faktiskt kan göra. Och alla personer är ju experter på sig själva. Det är ju verkligen så att vi vet ju vad som har funkat historiskt. Vi vet vad som inte har funkat. Och ofta så analyserar vi ju bara det som inte funkar, istället för att gå tillbaka och faktiskt analysera vad var det som funkade. Varför funkade det? Istället för att ha ett problemfokus kan man ju ha ett lösningsfokus, men inte bara det här att det finns inga problem, det finns bara lösningar. För det får ju också folk att känna sig dumma om inte de känner så. Så att vi ska försöka få människor att känna att de kan påverka sin situation. Att man skapar hjälpstrukturer eller nudging eller vad som helst som kan få människor att ta de första stegen. Och att få känna sig kompetent. För det här med att lyckas med någonting är ju en oerhört stark drivkraft. När vi känner, alltså alla som har spelat bowling vet ju hur det känns när man sätter den där striken. Vilken eufori det är att lyckas med någonting. Och likaså när man ska lära ett barn att cykla, så försöker man ju rigga situationen så att de ska lyckas. Man försöker inte tvinga dem att göra en massa saker kanske, utan man låter dem välja hur och när och var och så vidare. Man försöker göra det enklare att lyckas på olika sätt. Man försöker instruera, man kanske har en liten pinne som man kan hålla i cykeln och springa bakom, så att de får liksom känna det här med balansen. Och att man hela tiden då visar kärlek och omtanke och förståelse för att det här är svårt. Att man försöker att rigga situationen så att man tillfredsställer de här behoven, så ökar ju chansen för att med små steg man kan ta sig ur. Men återigen så är det ju ofta det att man har så höga krav i omgivningen eller på sig själv, att man hamnar i den här apatiska, att det är ingen mening, det är ingen idé att försöka, jag kommer aldrig klara det här, eller det ingen som stöttar eller så, utan och för mycket stött och stöttande och pepping kan ju också bli jobbigt. Jag menar, det är ju jätteirriterande att höra någon som peppar när man inte vill bli peppad.
Men tror du att det finns någon skillnad i hur det budskapet uppfattas som Tegnell och Company ger, där man lägger väldigt mycket förtroende hos oss själva och där vi får bestämma själva? Och jag tänker ju på människor som kanske inte känner den här autonomin och den här tillhörigheten. Hur skiljer sig reaktionen på sånt här budskap, tror du?
Nej, men det beror ju mycket på att man kanske inte har tagit in eller fått tillräckligt med information. För kunskapen och informationen, kompetensbegreppet, det är oerhört viktigt i huruvida man anser att man ska göra det här eller inte. Så att själva det de kunde ha gjort är att vara kanske lite tydligare med att ja, men det är ändå smittskyddslagen säger att varje enskild person har ett ansvar för att inte sprida smittan vidare. Och att följa myndighetens rekommendationer, det är liksom inte, i Sverige är en rekommendation inte ett råd i all välmening, utan i Sverige är en rekommendation en väldigt tydlig, alltså i lagtexten så är det väldigt tydligt att vi har ett ansvar som medborgare att göra de här sakerna. Det är inte bara goda råd. Och det tror jag att man kanske skulle ha varit lite tydligare med. Men också det här att informationen kommer ut till människor. För allt har man lyssnat på, vilket jag har gjort, varenda presskonferens. Och om man har läst lite av det underlaget som Folkhälsomyndigheten har fattat beslut på. Jag har läst vissa av de här forskningsrapporterna från Harvard och så vidare, Oxford och så. Ja, men då blir det väldigt självklart, för man förstår ju varför Folkhälsomyndigheten har valt att göra de här sakerna. Och allt det här förklaras på varenda, alltså framförallt de första 10-20, jag får säga presskonferenserna. Ja, men de första 10, det var oerhört tydligt. Tegnell och company, de svarade på alla de här frågorna om och om igen. Jag tror att människor lyssnar inte på presskonferenserna, utan de läser rubrikerna. Som media, och media har varit urusla i det här, i hela den här. Många av dem har ju med sina braskande rubriker som är missvisande. De har hakat på jättemycket av osaklig kritik från självutnämnda nya experter som aldrig har läst epidemiologi överhuvudtaget. Och det har blivit en skev bild som många människor har fått till sig. Därför har jag ju valt också att lägga ganska mycket tid på att dels lyssna för att kunna sammanfatta presskonferenserna. Det gjorde jag dagligen under den tiden. Jag sammanfattade presskonferenserna i förhållande till de frågor som fanns i media. Och la ut då i mina sociala medier för att människor skulle kunna få den här mycket, mycket tydligare bilden av varför gör vi detta. För det är, motivation bygger på varför. Varför ska jag göra detta? För då är vi inne på den här motivations, alltså kvaliteten av motivation, typen av motivation snarare än mängden motivation. Så varför vill jag göra det? Vill jag göra det här för att jag vet, ungefär som Tegnell sa i Skavlan, för att jag vet att det kan rädda liv, eller det kan rädda mig. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att människor som är i riskgrupperna inte ska bli sjuka. Det handlar inte om mig som person bara, utan det handlar om ett större perspektiv. Eller ska jag göra det för att någon säger åt mig att göra det, och så säger de åt mig fast de säger att det är inte lag, så jag kan ändå göra som jag vill. Det blir ju en otydlighet i detta som gör att människor kanske väljer att inte göra det, eller att människor tycker att man borde ta till hårdare tag och så vidare. Så det är ganska få människor faktiskt, har jag upptäckt, som vet om att politiker i Sverige inte kan styra myndigheterna. Och sätta ner hela foten och stänga ner samhället och så vidare. Det är grundlagsskyddat att man inte kan göra så som politiker i Sverige. Utan, och det bygger återigen då på att forskningen ska leda myndigheternas rekommendationer. Det ska vara vetenskapligt, det ska vara evidensbaserat. Och sen så kan ju givetvis politikerna utverka vissa beslut.
Men du som är forskare, det som jag funderar på det är ju att på senaste tiden så har det dykt upp mängder med andra forskare som har sån här otroligt diametralt olika uppfattning om hur vi hanterar coronakrisen. Alltså det fanns en forskargrupp med Lena Einhorn i spetsen som ville avsätta Tegnell, och det finns någon som heter Björn Olsen som vill stänga ner hela Stockholm trots att vi har sett att epidemin avstannar och så. Hur kan man komma till den här typen av slutsatser och dessutom torgföra dem på det här sättet?
Det är ju pinsamt. Lena Einhorn gjorde ju bort både sig och de här 22 forskarna som hade skrivit under den här debattartikeln. Dels så var det ju direkta sakfel. Dels var det väldigt tydligt att det inte alls handlade om någon evidensbaserad retorik på något sätt, utan det här var ju politiskt. De kallade ju Folkhälsomyndigheten för att ha talanglösa tjänstemän. Det är inte särskilt sakligt eller alltså forskarmässigt, det är inte så, man gör inte så helt enkelt. Det var väldigt lågt och Björn Olsen har ju, jag tycker han har tillfört väldigt mycket i debatten många gånger. Men han är väldigt kritisk när han står skyddad själv. Men den gången som han och Tegnell satt tillsammans i Aktuellt och pratade, då skrev han ju under på allt som Tegnell sa och nickade och var så beskedlig. Så att jag tror att han har väl också kanske en liten politisk agenda möjligen. Jag ska kanske inte ta gift på det, men det är min bild i alla fall.
Men vad menar du med politisk agenda?
Nej, men de gör ju det här. De vill ju på något sätt bara framföra att de finns och få sin tid i rampljuset.
Så man tar chansen utav att nu händer det grejer här. Nu sticker vi fram näsan.
Det var ju ganska tydligt med de 22 forskarna, varav några inte överhuvudtaget hade någonting med virologi. Eller det var någon tandreglerare, någon som forskade om tandreglering där. Så att det var alldeles tydligt. Och de visste inte riktigt vad de skrev på heller. Så att jag tror att de kommer inte kunna sätta det här i sitt CV överhuvudtaget. Utan det här kommer nog snarare bli rankat som att de kan bli nominerade till att bli årets förvillare, som Thomas Eriksson blev. Så att någonstans så de ångrar sig nog djupt, många av dem idag, att de gjorde ju detta på detta sättet. Man behövde nog inte vara så orolig heller, för att de har ju verkligen bykats nu i offentligheten. Diverse personer som har ifrågasatt värdet av detta.
Då de är fortfarande jättearga.
Ja, men det, och jag menar, Lena Einhorn gav ju inget bra intryck. Dessutom har hon, som jag förstår, inte forskat om detta på de senaste 30 åren, utan varit filmregissör, vilket också är pajigt i sammanhanget. Så jag menar, hon vann ju inga poäng och ingen av dem gjorde det, utan det där skadade dem mer än vad det gjorde nytta. Sen är det ingen konstigt att forskare tycker olika. Det gör vi hela tiden. Det ingår i vårt yrke att ifrågasätta, att titta på olika vinklar och att analysera och att ha olika åsikter. Det är inte alls något konstigt. Den debatten måste ju få finnas även i corona. Men den ska ju föras på ett sakligt sätt. Och sen så kanske man ska vara lite försiktig med att liksom skapa oro genom att göra på det här sättet som många av dem faktiskt har gjort. Och kräva saker hit eller dit, eller kasta pajer, eller någonstans så får vi vara lite solidariska där också. Därför att faktum är att ingen vet vad som är rätt eller mest effektiv strategi. Men vårat samhälle är ju helt enkelt, det bygger ju på många av de här, att man vill liksom visa sig och ta chansen eller ifrågasätta eller så vidare. Men vi måste ju på något sätt vara solidariska i det här. Och då menar inte jag att man inte får säga sin åsikt, men man kanske ska vara försiktig med att röra om för mycket i grytan, för att det kommer få motsatt effekt. Människor kommer ju då börja ifrågasätta, bli oroliga, kanske sluta följa rekommendationer och så vidare. Det är fruktansvärt onödigt att göra det i det här läget när folk faktiskt dör.
Om vi avrundar lite här med en liten spekulation. Alltså, Sverige har ju valt en helt annan strategi än vad alla andra länder har valt. Och nu är vi ju någon sorts inne, eller kanske passerat någon sorts topp här, men vi vet inte hur saker och ting kommer att sluta exakt och så vidare. Men om vi spekulerar lite med ledning av det som vi har sagt och det du har upplevt, hur tror du det här kommer, hur kommer Sverige ur det här, och kommer vi kanske till och med kunna dra nytta av den hanteringen som vi har haft här? Det här är ju spekulativt, men jag tycker ändå det kan vara intressant att dra ut den linjen.
Alltså, jag står ju bakom Folkhälsomyndigheten och Sveriges linje till 100%. Jag är helt övertygad om att vi gör rätt och alla andra gör fel. Jag är faktiskt det. Jag vågar säga det. Som Giesecke. Och det beror ju på att det här, att det på något sätt, det bygger på sans och balans. Det bygger på ett budskap som uppenbarligen människor kan ta till sig, och att det går att koppla det här till att hur vi vet att människor funkar genom motivationsteori och så vidare. Det är hållbart. Det är också hållbart ekonomiskt och samhällsmässigt på olika sätt. Och det som är intressant nu är ju att De som har kritiserat oss hårt tidigare internationellt börjar nu snegla på oss. Och Norge öppnade sina förskolor i måndags och i deras folkhälsomyndighet skrev offentliga information att man gjorde det eftersom man har sett att det funkar i Sverige. Man öppnar förskolorna där. Danmark börjar också öppna upp lite. Många andra börjar prata om att öppna upp. Det är ju oerhört tufft i många länder där det har varit total lockdown ekonomiskt och hur samhället funkar och hur människor klarar detta och så vidare. Har ju också visat sig att vissa företag i Italien till exempel bryter mot reglerna och har börjat öppna upp trots att det fortfarande är förbjudet och så vidare. Och att människor, det börjar finnas en mättnad. Människor orkar inte, de står inte ut att vara så styrda av de här karantänerna och så vidare. Så att det börjar brytas lite här och där och vissa saker är politiskt inducerade då att man försöker att öppna upp och så vidare. Så jag tror att vi kommer inte komma helskinnade ur det här. Det kommer ingen göra. Och det kanske till och med kommer bli svårt att jämföra vilken strategi som faktiskt har varit mest effektiv. Eftersom det är väldigt svårt att jämföra. För vi mäter saker på olika sätt. Vi har olika förutsättningar i lagsystem. Vi har olika kultur. Vi har olika politiska system och så vidare. Så att det kommer nog bli väldigt svårt att titta på vad som egentligen har varit bäst. Men jag tror att alla kommer ju behöva öppna upp och det är svårare att öppna upp än att ha det här hållbara perspektivet som Sverige har haft där man inte har stängt ner allting för då har vi har bättre kontroll över situationen helt enkelt och det är kräver mindre uppoffringar. Så att, jag hoppas ju såklart att hela världen klarar det här, kommer ur det här på ett bra sätt. Det är ju såklart det alla vill, att vi ska kunna komma vidare. Vi kommer nog aldrig, vi kommer få lära oss leva med corona, precis som vissa har skrivit. Och då tror jag att vi kommer nog klara det ganska bra ändå.
Det låter som ett bra slutord. Vi har gjort rätt och alla andra har fel, tycker jag. Ett bra statement att avrunda det här med.
Ödmjukt.
Hur tycker du att det har varit att köta med mig om det här?
Jättekul. Mycket bra frågor. Kluriga idéer och tankar och så. Vad tycker du själv?
Jag tycker det har varit fantastiskt. Jag tycker att jag har fått så mycket mer insikt i det med motivation. Och jag hoppas att lyssnarna också har fått det. Jag tycker att du har dragit väldigt många intressanta metaforer. Och det blir lättare att förstå ett ämne som jag själv tycker är svårt. Men som jag stöter på dagligen i med det här. För jag själv tycker att ja, men det är väl inte så himla svårt det här med träning eller göra de här grejerna. För jag vet att jag mår jäkligt bra av det här. Men det är svårt att överföra det på andra. Jag har fått en större förståelse för det, definitivt. Men du, om du skulle få bestämma, vem tycker du jag ska intervjua den här podden?
Just det har jag glömt att tänka på. Det sa du. Ja, Tegnell hade ju varit kul.
Ja, eller hur va?
Ja.
Kan vi enas om? Ja, han är definitivt på den här önskelistan. Han kommer jag jaga efter det här. Just nu är det nog ingen större idé.
Men det hade varit kul att få om han hade, om du hade frågat honom om vi hade kunnat ställa det i relation till det jag säger. Om han hade fått höra, om han hade fått veta att det han gör. Och jag hade velat veta om han känner till de här motivationens mekanismer eller om det bygger på erfarenhet. Och han har ju jobbat med Ebola i Västafrika och så vidare, så han har ju erfarenhet av epidemier sen tidigare, så han kanske bygger det på det. Men det har varit intressant att ha ett samtal med honom om motivation.
Ja, klockrent. Kanske ha dig sittande som bisittare då.
Precis. Ja, nej, men det är kul att du säger att att det har klarnat vissa saker för att. Men det är ju lite grann som en internationell kollega myntade ju det här med att motivation and behavior is not rocket science. It's far more complex than that.
Helt rätt. Du, om man vill ha reda på mer om det som är far more than rocket science, det vill säga kanske följa dig eller till och med kanske ta kontakt med dig. Hur gör man då?
Då kan man surfa in på motivationsdoktorn.se. så finns alla mina kontaktuppgifter där. Det ligger också lite filmer och referenser. Jag har en kort sammanfattning av min avhandling som heter You Don't Have to Love It. Som man kan kika på om man är sugen. Det finns också, vi har också skrivit lite böcker som man, om man är nyfiken, så kan man köpa och så vidare. Så att, jag skulle rekommendera. Sen finns ju jag i sociala medier också. Jag finns på Facebook och jag finns på Twitter, heter jag Motivationsdoktor, och så jag är nog ganska lätt att hitta.
Ja, perfekt. Karin Weman Josefsson, ett stort tack för att du vill vara med i den här podden.
Jättekul att få vara med själv.
Så där. Nu vet åtminstone jag varför jag kör 120 på 80-väg ibland. Och varför det är så svårt att ändra på sina dåliga vanor. Och apropå hur Sverige sköter krisen. Så precis att vi har fått beröm av självaste WHO. Nästa gång, ja då kommer vi troligen att fortsätta på det inslagna krisspåret. Jag har en gäst på gång som ni inte vill missa. Men sen, ja då ska vi försöka sluta prata kris. Utan se framåt, bakåt och åt sidan en stund. Till dess, bjud in några vänner, sätt er ute och ta något varmt att dricka. Snart kommer sommaren. Ha det gött!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.